De av er som var här igår, ni minns att vi tittade på tre stycken olika tolkningsverktyg som vi behövde använda oss av när vi studerar profetiorna. Och ni vet att det hjälper om man har bra verktyg, så därför så behöver vi använda oss av de här verktygen. Och det här är förstås inte en uteslutande lista, men i alla fall en mycket viktig lista. För det första att fokusera på Jesus. Vi såg att profetiorna handlade om Jesus och att de Och om vi vill förstå profetiorna rätt så måste vi fokusera på profetiornas huvudperson. Nummer två var historicism. Vi såg, som vi kommer att se idag också, att Bibelns profetior utspelar sig från profetens tid ända fram till ändens tid. Och att det här är ett upprepat mönster gång på gång. Sen, låt skrift tolka skrift. När vi upptäcker någonting som vi inte förstår i profetiorna så behöver vi leta på andra ställen, speciellt andra profetior, där det förklaras tydligt vad de här symbolerna betyder. Så det här kommer vi att titta på ikväll. Men innan vi går in på budskapet så låt oss ha en bön tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar och prisar dig för att vi får komma inför dig. Och Herre, vi ber att du ska vara med oss. Vi ber att du ska tala till oss, att du ska hjälp oss att förstå profetian, att vi ska kunna fokusera på dig och att vi på det sättet ska kunna få en klarare bild av vem du är och vad du gör för oss idag. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Frans Hassel var en kristen pastor precis när andra världskriget bröt ut. Han var kristen pastor i Tyskland. Och han blev inkallad som ingenjörssoldat på fronten. Nu, Frans Hassel var vapenvägrare, men sånt fanns det inget utrymme för i den tyska armén i den här tiden. Hassel var dock så övertygad om det här att han kastade sitt vapen i sjön och han täljde till en pistol utav trä och målade den svart och han satte den i sitt bälte. Och under hela kriget så var han helt obeväpnad, trots att han var bakom fiendens linje, byggde broar och andra sådana saker. Det var en mycket farlig situation som han var i hela tiden och han såg många av de som var i hans enhet dö. Men han tog fasta på det här löftet i psalm 91 som sa att om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid den högra sida, så skall det inte drabba dig. Och utav de 1 200 soldaterna som var i hans enhet så var det endast 7 stycken som överlevde. Och han var en utav dem. Mot slutet utav kriget så kallade hans officer in Frans på kontoret och han ställde en mycket rak fråga till honom. Han sa: "Herr Hassel, tror du att Tyskland kommer att vinna kriget?" Och nu ställdes Frans inför ett dilemma. Vad skulle han svara? Som en patriotisk soldat så förväntades han förstås att svara: "Ja, självklart kommer vi att vinna det." Men Hassel hade också studerat Bibelns profetior. Och han visste att Bibeln förutsade att det här riket som Hitler lovade skulle komma. Det var inte det som Bibeln förutsade. Och han visste inte riktigt vad han skulle svara. Han skickade en tyst bön till Gud under den stunden. Och sen så ställde han frågan: "Är detta en officiell fråga eller en inofficiell fråga?" Och officeren tänkte efter ett tag och sen så tog han av sig hatten. Och han sa: "Okej, det är en inofficiell fråga." Och det var liksom tecknet som de hade. Om han tog av sig hatten så kunde man prata ledigt. Och Hassel började att berätta. Han gjorde samma sak, han plockade fram sin lilla fickbibel och han slog upp till Daniel kapitel 2. Och han började att berätta om världshärskarnas historia och hur profetian förutsade att Europa aldrig skulle enas. Och där så avslutar han med att säga: "Därför så har Hitler fel. Därför så kan hans rike inte bestå i 1 000 år som han lovar och Tyskland kan inte vinna det här kriget." Efteråt så var officeren mycket eftertänksam och han bad om att få behålla Bibeln till nästa dag. Och så sa han att: "Jag vill se dig här på kontoret imorgon klockan 9. Du kan gå nu." Klockan 9 dagen efter så var han där Och när han kom in i kontoret så märkte han att det stod två stycken andra herremän där i kontoret som också var högrankade officerer. Och hans första tanke var att nej, jag har blivit lurad. Men så sa officeren, så tog den här officeren av sig hatten igen. Och så bad han de andra två herrarna också att ta av sig hatten. Och så sa han, Hassel, kan du berätta precis det som du berättade för mig igår? Och Frans Hassel tog upp Bibeln igen och han fick tillbaka den ifrån officeren. Han började att visa vad profetian sa i Daniels bok. Och varje gång han nämnde ett årtal så såg han att det var någon kommunikation mellan de här olika officerarna. De här två andra gav honom en nick, den här ena officeren. Och efter att bibelstudiet var slut så tackade officeren så mycket för det här. Och han sa att du är fri att gå. Men förresten, innan du går, låt mig introducera dig till dessa två kollegor som jag har här. Det är nämligen så att dessa i sina civila dagar så var de historieprofessorer. Och de har bekräftat vart och ett av de här årtalen som du har nämnt. Tack så mycket. Han fick gå. Och när kriget var slut någon tid senare så var frågan hur skulle de kunna ta sig hem? De var långt ute i Ukraina och längre bort där. Och hur skulle de kunna ta sig hela vägen hem igen? De hade ju inte fått någon proviant för det. Men den här officeren hade då, på grund av den här profetian som han hade fått höra, så hade han börjat lagra proviant för reträtten som han visste skulle komma. Eftersom han visste att Tyskland kunde inte vinna det här kriget. Så den här profetian i Daniels boken har betytt mycket för många människor. Och vi kommer att titta på den idag. Det finns förresten en bok som heter Tusen ska falla. Om Frans Hassel. Idag så vill jag att vi tittar på det. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Daniels bok kapitel 2. Och vi kommer att läsa den här berättelsen som Hassel skrev om. Eller berättade om. Innan vi går in på det bara så vill jag ställa den här första frågan på ert studieblad. Förresten, är det någon som inte har fått ett studieblad så... Ja, här Peter, om du kunde dela med dig av det bak hit. Så får vi hänga med allihopa här. Den första frågan säger, vem trodde Jesus var författare till Danielsboken? Det finns mycket teorier om vem är det som skrev Danielsboken. Någon säger att ja, det är något senare påhitt som skrevs mycket sent. Men jag tror att vi har goda orsaker till att inte tro det. Speciellt en av dem är att Jesus själv trodde att det var profeten Daniel som hade skrivit Danielsboken. Så vi kan nog, om vi vill tro på Bibeln, så är det mycket säkert att lita på det. Men vi ska titta på Daniel kapitel 2. Daniel, vem var han? Jo, han var en judisk fånge i Babylon. Det var så att Guds folk, Israel, hade blivit tillfångatagna av dåtidens supermakt. Och det var Babylon, eller Babel som det ibland kallades. Och det var kung Nebukadnessar den andre som var den här stora regenten. 605 så intog han Jerusalem. Han tog de förnämaste personerna, ungdomarna, och satte dem i babylonisk skola för att utbilda dem. Så att de skulle kunna vara regenter en dag i Babylon. Och Daniel och hans tre vänner, var fyra stycken av dessa personer. Och vi börjar vår berättelse i Daniel kapitel 2, vers 1. Det står så här. I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de trädde fram inför kungen. Har ni någon gång haft en sån här dröm att ni har legat och sovit och sen så har ni vaknat och ni har kommit ihåg att den här var en hemsk dröm eller kanske en bra dröm. Men sen försvinner den. Ni glömmer bort den. Det händer ibland, va? Och det var det som hände med Nebukadnessar. Han hade fått en dröm som var otroligt viktig, men sen var den borta från honom. Han glömde bort vad det var för någonting. Men han visste det var någonting. Åh, vad var det nu jag hade drömt? Ja, inga problem, tänkte han. Jag kallar in mina spåmän, besvärjare och trollkarlar. De här som har övernaturliga krafter. De fixar det hur lätt som helst. Så, han gjorde det. Det står i vers 3. Kungen sa det till dem. Jag har haft en dröm och är orolig. Och jag vill veta vad jag har drömt. Då sa det kaldéerna till kungen på arameiska. Må konungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Nu kungen visste inte vad han hade drömt. Det var därför han hade kallat in dem. Så i vers 5 så säger han. Kungen svarade kaldéerna. Detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till sophögar. Nu, den här kungen hade ett ganska hett temperament. Men på ett sätt kan man förstå lite, inte förstås, man kan inte ursäkta det här sättet att vara på. Men man kan förstå lite varför han blev så upprörd. För att de här magikerna och de här trollkarlarna, de påstod ju sig ha övernaturliga krafter. Och nu märkte han att han hade ett gäng lurendrejare som var på den kungliga avlöningslistan. Så det här blev han upprörd över och han tänkte, om ni inte kan göra det här så vad har jag för nytta av det? Då har ni bara bedragit mig hela den här tiden och då kan ni lika gärna dö. Så. Nu skulle alla de visa männen i Babylon dödas, för de kunde inte komma på vad kungen hade drömt. Vers 10 så läser vi att kaldéerna svarade kungen, det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än har varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är allt för svårt och det finns ingen som kan meddela konungen det. Ingen utom gudarna, men de bor inte bland de dödliga. Med andra ord, vi har inte de här övernaturliga krafterna, tyvärr kungen, och det är alldeles för svårt vad du begär. Och det står i vers 12, detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de visa i Babel. Och det står när påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda de visa männen sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Daniel och hans vänner, de ansågs som också som visa män i Babylon här. Och därför så var det ett viktigt för, eller därför så hamnade de också under det här dödsdekretet. Nå, Daniel är en väldigt vis man. Han får besök av vakten Arioch som kommer och knackar på och säger hallå Daniel. Och Daniel säger hallå, vad kan jag göra för dig? Och Arioch säger att jag kommer för att döda dig. Och då istället, Daniel han vänder sig med kloka ord och säger ja men okej, kan du förklara vad är det som har hänt? Varför är det så viktigt just nu? Och vakten förklarar vad som har hänt. Och Daniel säger, kan jag få lite tid så ska jag berätta för kungen vad han vill ha. Och han får gå in till kungen och han får faktiskt lite tid. Kungen säger, okej, du får en tid på dig. Och Daniel går och vad tror ni han gör? Vad skulle ni göra? Ja, han skulle kunna fly landet kanske. Han skulle kanske kunna försöka lista ut vad kungen hade gjort. Men han visste att han hade ingen chans. Hans enda chans var att Gud. Och han vände sig till Gud i bön. Det står i vers, eller han kallar faktiskt till bönemöte till och med. Det står i vers 17. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Misael och Azaria vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga visa i Babel. Vilken tro han hade. Han sa till kungen, du kommer få reda på det i tro. Och sen gick han och bad och sa, Gud, nu ser du vad jag har ställt till med. Eller egentligen, det var inte han som hade ställt till det, men han hade sagt det här i tro. Och nu sa han, nu Gud, visa att du är Gud. Och då står det i vers 19, uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prisade himmelens Gud. Gud hör bön. Han svarade Daniels bön. Och vet ni, Gud kan inte svara på de böner som vi inte ber, är det så? Be så skall ni få, sök så skall ni finna, eller hur? Det finns en sån princip i Bibeln. Och Daniel bad och han fick svar. Ja, du säger, jag har bett en gång men jag fick inte svaret som jag önskade. Inte, Gud ger oss precis det som vi behöver. Och i den här situationen så behövde Daniel det här svaret. Och jag vet att han också ger oss alltid det som vi behöver i varje stund. Nu, han prisade himmelens Gud. Han tackade Gud för vad han har gjort. Ibland när vi ber så får vi det vi ber om. Men kommer vi ihåg att tacka Gud för det? Prisar vi honom för det? Daniel gjorde det i alla fall. Och därefter så trädde han in för kungen med frimodighet. När han hade knäböjt inför Gud så kunde han stå rakryggad inför kungen. Amen. Och det här var precis vad han gjorde. I vers 26 så står det så här. Kungen sa det till Daniel som hade fått namnet Beltesassar. Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder? Daniel svarade kungen. Den hemlighet som konungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd. Daniel säger i princip att nej, jag kan inte veta. Det är inte jag som genom min intelligens och list har kommit fram till vad det här handlar om. Men det finns en Gud i himlen. Han fick möjlighet att vittna om den sanna guden. Och han tog det tillfället. Därefter så berättar han vad drömmen handlar om. Det handlar om någonting som ska ske i kommande dagar. Någonting som ska ske i framtiden. Låt oss se vad han drömde. Du och konung, vers 31, såg i din syn en stor staty framför dig. Den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld. Bröstet och armarna var av silver. Buken och höfterna av koppar. Benen var av järn. Och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn, ler och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen, säger Daniel. Och nu vill vi säga konungen vad den betyder. Kungen ville inte bara veta vad han hade drömt, men han ville också veta uttydningen för den. Och det här var ju en underlig dröm, eller hur? En dröm om en staty med massa olika metaller och sen en sten som krossar. Vad det alls en dag betyder det här? Och vi skulle ju kunna försöka oss på en tolkning och så kanske någon är klok här och säger att ja, men det här guld, silver, brons, det påminner om olympiaden, eller hur? Eller om OS, olympiska spelen. Kanske är det handlar om här. Ja, någon annan kanske säger nej, det är inte alls det. Det här handlar om en börskrasch. Det här representerar allt guld och silver i världen och sen kommer en sten och krossar allting. Och någon tredje kommer att säga nej, det här är symptomen på Ebola eller någonting sånt. Och sen kan vi hoppa runt och vi kanske kan, hur ska vi veta vilken tolkning som är rätt? Och vad lärde vi oss förra gången? Vi måste låta skriften tolka skriften. Så, visst kan man tolka Bibeln hur som helst, men om man låter Bibeln tolka sig själv så kan man inte tolka den hur som helst. Så låt oss läsa, för Daniel ger förklaringen också, vers 37. Du och konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet, säger han. Vers 39. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar, och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat skall också detta krossa och förstöra. Så vi hade fel om de här tolkningarna som jag lyfter fram, eller hur? De här olika metallerna representerar helt enkelt olika riken som ska komma. Med början i Babylon, i Nebukadnessars rike. Så klart och tydligt så lär Bibeln själv hur vi ska tolka den. Och vi läste då att du, o konung, är det gyllene huvudet. Nebukadnessars rike, Babylon, var det världsrike som var på Daniels tid. Det ser väldigt litet ut här kanske, men kom ihåg att civilisationen finns bara här ungefär. Så det här var maktcentret i hela den då kända världen. De hade besegrat alla stormakter och Nebukadnessar var kungarnas kung, står det i Daniels boken. Med litet k. Om man åker till Pergamonmuseet i Berlin så kan man hitta den porten som var ingången till den babyloniska huvudstaden i Babylon. Och den kallas för Ishtarporten. Den är gjord av blå mosaik och är otroligt, otroligt vacker. Så jag och min fru var där en liten sväng och det är hon som står här nere. Nebukadnessar den andra. Han var en person som verkligen existerade historiskt sett. På Brittiska museet i London så finns hans lercylindrar. Och där han har skrivit en massa olika saker. Jag vet inte hur många av er som tycker om arkeologi. Jag tycker i alla fall det är fascinerande att se att faktiskt de här bibliska personerna som det står om. Man kan titta på arkeologin och man ser att ja, det stämmer. Bibeln är sann. Om man tittar historiskt sett. Så det första riket representerar Babylon. Om ni har ert studieblad så kan ni slå upp där till den här lilla bilden. Och fylla i. Finns några pennor här om ni behöver. Vi behövde inte mycket uttolkning för att förstå det. För Daniel sa rakt upp och ner. Du är det gyllene huvudet. Men idag finns det inget stort babyloniskt rike, eller hur? Babylon, ingen har knappt hört talas om det idag. Och det är för att det gick under och det kom ett annat rike. Tänk, det här stora, mäktiga riket som alla hade hört om i hela världen. Idag har vi knappt hört någonting om det. För det här politiska minnet är inte så bra. Och äran som människor skaffar sig här på jorden är bara tillfällig. Daniel kapitel 2, vers 39 säger: men efter dig ska det uppstå ett annat rike. Om vi tittar i vår historia så ser vi att det stämmer precis så som Bibeln förutsade. Är det någon som vet vilket rike som besegrade Babylon? Om historien är här. Babylon besegrades utav det persiska riket, Medie-Persien. Här ser vi Babylon. 539 före Kristus så kommer det persiska riket och tar över. Och det är under ledning av Koresh. Den store, Koresh den store, som han dämmer upp floden Eufrat. Och det är fascinerande faktiskt att Koresh i Jesajas bok så är det profeterat flera hundra år innan Koresh fanns. Så är det profeterat om att Koresh skulle komma och inta Babylon. Och det står där att strömmarna, Babels strömmar, ska sina. Att de ska torka upp. Och det var precis vad som hände. När Koresh kom där. Han dämde upp floden Eufrat. Och sen marscherade han sin armé under muren. I samband med en stor fyllefest som babylonierna hade. Som vi kan läsa om i Daniel kapitel 5. Och han blev den nya världshärskaren. Koresh den stores lercylinder kan man läsa om här. Han var förresten den som släppte judarna fria. Då, så att de fick åka tillbaka och bygga upp sitt tempel igen. Och här ser man en mosaik på persiska soldater från Brittiska museet. Eller den här tror jag från Berlin i alla fall. Ett stort och mäktigt rike. Det var ett tvådelat rike. Det var meder och perser. Så Medie-Persien står det ibland. Medierna har ingen hört talas om idag. Men Medien och Persien, det var de två iranska stammarna som förenade sig och som störtade Babylon. Och perserna var de starkare, så det är de man kommer ihåg idag. Så Babylon, Medie-Persien. Men idag är inte Persien någon stormakt, eller hur? Så inte heller Persien skulle bestå för evigt. Det stod att därefter så skulle ett tredje rike komma som är utav koppar. Och det ska regera över hela jorden. Och då kan vi undra, vilket rike besegrade då Persien? Vad handlar det här om för ett rike? Hur många här har hört talas om Alexander den store? Okej. Okay. Och vilket rike regerade han över? Grekland, eller hur? Det antika Grekland. Han var en ung grek som tog över efter sin far. Och han förenade, eller hans far förenade de grekiska rikerna, eller de grekiska kungadömena, så att det blev ett stort rike. Och därefter så gjorde han ett angrepp mot perserna. Och syftet och orsaken till det här, man kan läsa om det i Daniel 11, hur det profeterades om det. Men det var så att den persiska kungen, Ahasveros, eller Xerxes, ni vet Esters man, han gjorde ett stort angrepp mot Grekland och plundrade deras tempel och brände ner deras huvudstad. Och Alexander den store, han var rasande över det här, så han samlade sin armé. Det var en lång tid senare och han skulle hämnas för det som hade gjorts. Och han lyckades, att han svepte ner här och han intog hela det persiska riket på bara 10 år. Han var 20 år när han började regera och när han var 30 år så hade han erövrat allting, ända bort till Indien. Han trodde han skulle ramla av jorden när han gick där, för ingen hade någonsin varit så långt ut. Och de trodde att jorden var platt vid den här tiden. Så han var här och han trodde han skulle få se änden på jorden, men så såg han, oj, det finns ju mycket annat att utforska här. Så han vände om där. Och det finns ett monument som är rest där i Indien, att här vände Alexander om. Så han gick tillbaka och han började att regera hela det här riket som han hade erövrat. Han hade ynka 2 år och sen på sig och sen så dog han. Hur ynkliga är inte människor så här? Hur kortlivade är vi inte? Han hade vunnit hela världen, men vad hade han efter det? Inte speciellt mycket. Alexander den store står modell på Brittiska museet. Och det som är fascinerande med grekerna var deras krigsutrustning. Det stod i profetierna att det skulle vara ett rike av koppar, eller av brons. Det är en legering av koppar. Och de grekiska soldaterna var alla klädda i brons. De var alla klädda i kopparrustningar. Längs muren, skriver Homeros i Iliaden, längs muren där de bronsbeklädda grekerna stod. Så det talas om de bronsbeklädda grekerna, det var deras kännetecken. De persiska soldaterna, de hade turbaner på sig och tyg, rustningar utanpå. Så man såg ingenting speciellt utav deras rustning. Men de grekiska soldaterna, de såg ut på det här sättet. De kallades för hopliter. Och man ser att de är gröna och det visar då att det är just brons som de är gjorda utav. Mycket fascinerande. När Alexander den store kom till och erövrade Israel så möttes han utav de judiska prästerna som gick ut för att möta honom. De var rädda att han skulle förinta och förgöra staden. Men när de möter honom så faller Alexander den store ner inför dessa präster. Och Josefus han skriver om det här. Antiquities of the Jews, mycket spännande. Och folk undrar, varför faller du ner inför dessa judiska präster? Och han sa, jag faller inte ner inför dem utan för deras Gud. Jag fick se en syn, precis den här som jag ser framför mig idag. Och mycket intressant nog, när Alexander kommer fram till templet så offrade han till Gud enligt överste prästens anvisningar. Och behandlade både överste prästen och prästerna med stor välvilja. De slapp betala skatt och många andra sådana saker. Och det står så här, när prästerna sedan visade honom Daniels bok Mycket intressant. Fanns Daniels bok redan 332? Före, nu står det efter Kristus, det ska vara före Kristus här. Det gjorde det. 332 före Kristus. De visade honom Daniels bok och de sa, titta här. Och vad stod det där? I vilket det står att grekerna ska förgöra det persiska riket. Och då förstod Alexander att han var just den personen som avsågs i synen. Intressant. Så i samband med det här så såg de att ja, men det stämmer ju. Precis allt det som har sagts. Och det gick i uppfyllelse efter det. Grekland, 331 till 168 före Kristus. Men inte heller det grekiska riket är stort idag, eller hur? Det är en liten turistort, eller hur? Som har ekonomiska problem. Det är inte en stormakt. Det skulle komma ett fjärde rike. Och det här fjärde riket skulle vara starkt som järn. Som järnet krossar och slår sönder allt. Så det skulle totalt krossa hela det romerska riket. Eller förlåt, hela det grekiska riket. Och nu sa jag vilket det var. Det var det romerska riket som efterträdde Grekland. Här är Edward Gibbon från History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Som skriver så här. Republiken, alltså Roms styrkor, ibland besegrade i slag, alltid segrande i krig, avancerade med snabba steg. Och bilderna av guld eller silver eller brons som representerade nationerna och deras kungar blev successivt nedbrutna av den romerska järnmonarkin. Mycket intressant att Rom kallas för, utav sekulära historiker, för järnmonarkin. De var starka som järn. Förresten, var tror ni han fick de här idéerna? Guld, silver, brons och järn ifrån? Tror ni det kan ha något med profetian som jag läst om? Jag tror att det kan ha någonting med det att göra. Han såg att järnet representerade Rom till och med. Och från 168 före Kristus så besegrades Grekland och Rom blev världshärskare. Deras rike var ännu större än det här. Det gick på sin största tid, så var det ända upp till Skottland och även ner här till Arabien. Ett enormt världsimperium, större och mäktigare, större till yta kanske det har funnits ett rike som är, men aldrig någonting som har haft ett större inflytande på världen, förutom Guds rike. Och vi känner till namn som Julius Caesar, kejsar Augustus, och det är ganska intressant med deras rustningar. De var inte utav brons, utan de var av järn. Mycket spännande. Det var under Roms tid som Jesus blev född, var det inte så? Kejsar Augustus tid, han var regenten där. Och han blev korsfäst under Tiberius tid på ett romerskt kors. Pontius Pilatus var romersk landshövding. Alla dessa saker visar att det var här som Jesus kom. Det var då som han trädde in i världen. 100 år, eller drygt 100 år efter Kristus, nästan 200 år efter Kristus, så skrev en av kyrkofäderna så här. Hippolytus av Rom, han skriver så här: jubla, välsignade Daniel, du har inte haft fel. Allt detta har inträffat. Järnet regerar redan. Det redan krossar och slår det sönder allt. Det här var under Roms tid. Och han såg också, precis som många andra personer har sett, att faktiskt det här järnriket representerar Rom. 168 till 476 efter Kristus. 168 före Kristus till 476 efter Kristus kan man räkna Roms tid. Och hittills har över 1000 år utav politisk historia förutsagts i bara några få ord. Men det slutar inte där. I Daniel 2:41 så står det så här: att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakare lera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Vad med fötterna? Vad representerar det för ett rike? Ja, vilket var det ett annat mäktigt rike som kom, och precis som Grekland som tog över Persien, eller var det som Rom som tog över Grekland? Var det till sånt rike som kom och skulle ta över och bli den nya supermakten? Ja, Bibeln säger nej. Den säger fötterna representerar ett splittrat rike. Så vad skulle hända med Rom? Det skulle splittras. Det skulle delas upp. Det skulle inte erövras av någon annan enkel stormakt. Och det var precis vad som hände. Om man läser historien så ser man att det var de här barbariska stammarna, som de kallades utav romarna, som svepte in. De hade hållit dem borta i många hundra år, men plötsligt så fick de komma in och de tog varsin del utav hela riket. 476 så föll Västrom och delades upp i, intressant nog, 10 stycken olika stater. Och det är ganska intressant om man tänker på hur många tår som fanns på den här statyn. Passar väldigt bra, stämmer väldigt bra överens. De här olika rikena, eller de här stammarna, bildade sina riken. Och vi kan se tecken på dem idag. Frankerna, vilket rike tror ni de bildade? Frankrike, helt rätt. Anglosaxarna. Ja, de bildade England, där ordet England kommer från, anglosaxare. Alemanerna, Tyskland. På spanska heter Tyskland Alemani, fortfarande. Västgoterna tog den spanska delen, Sveberna i Portugal, Burgunderna i Schweiz, Langobarderna i Italien, och de här tre andra är utplånade. Vi ska prata mer om det på måndag, så missa inte det. Men helt enkelt, vi kan se att idag så lever vi fortfarande i det här splittrade riket. Det har inte kommit någon ny supermakt som har enat Europa, utan vi är fortfarande idag i det här splittrade tårna, splittrade fötterna. Det står om det här, vi kan läsa om det i vers 42, eller ja, 41-43. Att du såg att fötterna och tårna var delvis av krukmakalera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike med något av järnets fasthet. Du såg att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis var av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg att järnet var blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Järn och lera går inte så bra att ena om man ska skapa en ny metall. Man kan hålla på hur länge som helst och baka det där, men man kommer inte få någonting som håller. Och jag skulle bara vilja ge er en 7 minuters lektion i europeisk historia. Nu kanske inte det allas favoritämne här, men jag tror att jag är övertygad om att någon kommer i alla fall tycka om det här. Det här är en beskrivning ifrån 1000 efter Kristus. Det gick inte längre tillbaka på det här programmet tyvärr. Men från 1000 efter Kristus till 1800-talet. Och det är helt enkelt kartan. Och vad jag vill att ni ska lägga märke till här är de olika rikena och vad som händer med dem. Precis, nu händer det någonting. Ni ser det här är det tysk-romerska riket som en viss Karl den Store hade bildat. Och då kan man, han var nära att ena tillsammans med några andra regenter att ena Europa. Men ni såg att Frankrike ligger här fortfarande och väntar, och England, men ni ser vad som börjar hända här. Det börjar bildas massa små stater här. Och ni kommer att lägga märke till att det mer och mer ser ut som en stor mosaik utav olika riken. Som det här bara splittras upp i. Gång på gång som man försökt. Här ser ni i England så försökte man också att ena Europa. Man hade ärkefienden Frankrike som man hade ett 100-årigt krig med under 1300-talet. Och det var den här fina herren här som var Henrik den femte av England, och han försökte erövra hela riket här. Ni ser att han får ganska mycket utav det, men lyckas inte riktigt helt komma och klara av det. För vad som händer är att en viss Jeanne d'Arc från Frankrike, en kvinna, träder upp och besegrar honom. Så han var mycket för ett mjukare över det. Men ett annat rike som uppstod här är det här Osmanska riket. Och det var på 1500-talet så kom en viss Suleiman och andra många regenter som började hota Europa. Och de skulle erövra, de skulle sprida islam till hela världen. Är det någon som kanske känner igen de orden? Och han försökte verkligen, han skulle överta hela Europa. Och han kom mycket nära. I Europa så var man mycket rädd för den här Suleiman och allt som han skulle göra. Han kom helt till Wien för att besegra de här europeiska rikena, men där så blev det stopp. De hade krut, de hade uppfunnit det här krutet som hade, och använde det på ett sånt sätt att de hade såna otroliga framgångar, men inte längre. Ser ni på kartan här i Tyskland hur fint och enat det ser ut? Det ser ut som fötter utav järn och lera på många sätt. Det håller på och går framåt. Vi har en annan man som heter Ludvig den 14:e på 1600-1700-talet. Han hade stora ambitioner och han tog även Spanien och andra ställen, om jag minns rätt här. Men inte heller han lyckades. Ja, förresten, Spanien, de skulle ju erövra England under reformationens tid. De hade den spanska armadan och skulle överta hela allting för Spanien. Men spanska armadan sjönk och Europa var fortfarande splittrat. Här ser ni hur han tar över Spanien, Frankrike här. Men inte det heller det består. Och det leder ända fram till franska revolutionen på 1800-talet. Här går vi vidare på andra personer som har försökt att ena Europa. Här var Napoleon Bonaparte som gjorde otroligt mycket för att försöka. Han tog Spanien, han var helt här i Ryssland och härjade. Och i princip allting höll på att falla under hans välde, men han blev besegrad i Waterloo och fick nöja sig med att han hamnade på Korsika och sen så hamnade han på en annan ö och fick dö där. Så han misslyckades. En annan figur, eller något annat som hände, var att Preussen enades. De hade många framgångsrika krig, till slut framgångsrika krig mot Frankrike. Men lyckades inte riktigt få övertaget tills de enade sig som Tyskland, den tyska staten. Och därefter så bröt det första världskriget ut. Och ni ser här hur de kommer med sina allierade och nästan enar Europa. Men det blir skyttegravskrig här längs kanten här. Och de förlorar och får nöja sig med att med mycket dåliga fredstermer där. En annan person som ni kanske känner till, Adolf Hitler, han tycker inte om det här. Och han startade det andra världskriget. Och ni ser här hur han kom kanske närmast att ena Europa. Han tog i princip hela Europa. Men sen blev han besegrad. Precis som Franz Hassel förutsade. Och Hitler är död. Och Europa är fortfarande splittrat. Sen så var det ju den här Stalin och han försökte ena Europa under kommunismen, men det lyckades inte heller. Och kommunismen föll. Och idag så försöker man ena det ekonomiskt istället, genom EU. Och jag tycker ni det går. EU, det är mycket intressant, precis som Folkbladet skrev i 17 januari 2011. De säger EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en koloss på lerfötter. Ju fler medlemmar som drar åt olika håll, desto skakigare blir bygget. Vad tror ni han har fått det här termen, koloss på lerfötter, från? Har det där som vi har läst om? Precis som Bibeln säger. Fascinerande att personer som inte har någon bibelanknytning upptäcker att ja, men det är ju faktiskt så att det här är hela EU är som en koloss på lerfötter. Ja, men det var ju förutsagt att det var precis det skulle vara. Otroligt. Över jag vill poängtera det här. Det här är över 2600 år av politisk historia som Daniels profetia har förutsagt i några få ord. Och allt har slagit in till punkt och pricka. Alltså för mig när jag upptäckte det här, det blev bara helt omvälvande i mitt liv. Jag tänkte, ja men Bibeln är ju sann. Ja men hur annars skulle den kunna förutsäga de här sakerna? Hur skulle man kunna, jag menar jag kan inte sitta och förutsäga 2600 år av politisk historia. Inte ens om jag är riktigt, riktigt smart. Nu säger jag inte att jag är smart, men om jag skulle vara det. Det är bara Gud som vet framtiden. Och då måste Bibeln vara inspirerad av Gud. Hänger ni med? För mig var det här helt omvälvande. Det sista riket. Det står i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. Vet ni, jag tror inte vi har upplevt det här än. Minns ni att historicismen här kommer till spel igen? Det börjar med Babylon, börjar med Daniels tid. Sträcker sig hela vägen fram till ändens tid och Jesu återkomst. Det här är vad det här riket representerar. Jesus ska upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förgås. Det står att Kristus vid hans ankomst så överlämnar han riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och varje kraft. Varför säger Jesus dessa ord? Jag tror att vi kommer få uppleva det här också. Och den här profetian som vi har tittat på kommer ligga till grunden för mycket av det som vi kommer titta på i de kommande mötena. Vi kommer hänvisa tillbaka till det här. Men vi ser hela den här tidslinjen av de politiska imperierna som ska komma. Och Jesus säger varför han ger de här profetiorna. Nu har jag sagt det till er innan det sker. Varför? För att vi ska tillfredsställa vår nyfikenhet bara. Är det för att vi ska tycka, åh vad spännande? Nej, det är för att vi ska tro när det har skett. Jesus vill stärka vår tro, vår tillit. Han vill ge oss någonting fast att grunda vår tro på. Ni vet, många har den här bilden av tro som någon blind tro. Att på något sätt att man väljer att tro på något som man vet inte är sant. Eller man ställer på något sätt säkerhet och tro som väldigt motsatser, eller hur? Jag tror att det är så, säger vi, eller hur? Och då menar vi, jag är inte säker, utan jag tror. Eller vissa uttryck finns det så här, ja, tro kan man göra i kyrkan, säger folk. Och med andra ord, du måste vara säker. Och det här tror jag har förvrängt vår bild av tro. Jag tror inte att Gud vill att vi ska ha en dum tro. En blind tro, om jag får använda det uttrycket. Visst, vi kan lita blint på Gud. På grund av det som han har gett oss. På grund av de här sakerna som han har visat oss i förväg. Så kan vi ha en tillit till att han kommer göra de sakerna som vi tror är omöjliga. Men vi måste ha någonting att stå på. Och det ger Jesus oss. Det finns många, många sådana här bevis som vi kan grunda vår tro på. Den intelligent tro som Jesus vill ge oss. Och därför så förutsäger han sakerna. Förväg, så att vi ska tro när det har skett. Och så att vi, det står här i andra Petrus, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Så mycket fastare än vad då? Ja, i sammanhanget så handlar det om våra sinnen. Och han säger så mycket fastare än till och med våra sinnen är det profetiska ordet. Som ni gör rätt i att hålla er till som ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Hur många kommer ihåg vem morgonstjärnan var? Vem var det? Jesus Kristus, eller hur? Morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Återigen, det handlar inte om att vi bara ska tycka wow, vad häftigt. Utan faktiskt, det handlar om att vi ska få en djupare relation med Jesus. Att morgonstjärnan ska gå upp i våra hjärtan. Och som jag berättade igår, i mitt liv så var det så. Jag tänkte att om profetiorna är sanna. Ja, då måste ju resten vara sant också. Då måste det här om evangelierna vara sanna. Och Jesus har faktiskt dött för mina synder. Jag har någonting fast att lita på. Många människor kanske blir rädda för den här stenen. En person som jag studerade med, de sa så att de tyckte om allting ända fram till stenen och så tänkte de att åh, nej, men det där är ju skrämmande. Vad kommer att hända? Och man blev rädd. Det är inte därför som Jesus ger oss profetiorna. Det är visst att det kommer finnas människor som blir rädda. I Lukas evangeliet så står det att människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Men, säger han, när detta börjar ske så räta på er och lyft era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Om vi har Jesus i vårt hjärta så har vi ingenting att frukta för framtiden. Om Jesus har framtiden i sin hand, varför inte lämna våra liv till honom? Då ligger det säkert för var, eller hur? Och det är det som är syftet. Vår förlossning närmar sig. Jesus kommer tillbaka. Och han kommer göra ett slut på dessa politiska riken. Och han kommer upprätta ett evigt rike. Jag vill vara del av det riket. Hur många här önskar säga ja, jag vill också vara del av det. Prisa Gud. Låt oss be. Himmelske far, tack att du har förutsagt framtiden för oss. Så att vi kan tro. Så att vi kan ha en tillit till dig. Och fader, jag ber att var och en av oss ska kunna vara medborgare i det rike som aldrig kommer att förgås. Jag ber att vi ska kunna få Jesus morgonstjärnan i våra hjärtan som ett resultat av det här. Och att vi inte ska ta det som en lätt sak, utan bara att vi verkligen menar det som vi säger. Jag ber för att vi ska fortsätta att välsigna de här mötena och att vi ska få uppleva väckelse och din andes ledning. I Jesu namn ber jag. Amen.